Amen. Jag skulle vilja tala till er mycket personligt idag. Till dig. Ta ner det här lite. Till dig. Till dig. Det är så här. Vad vi tänker om Gud. Och vilken bild av Gud vi har, tror jag påverkar vår tro i mycket hög grad. Hur tänker du om Gud? Hur känner du när du tar ordet Gud i din mun? Hur ser du på den bilden? Tänk efter. Vi blir stilla en stund. Helig ande. Nu ber jag att du ska måla bilden av Gud för mig och för mina vänner som sitter här i kyrkan idag. Herre, du vet att vad intet öga har sett och vad ingen människas tanke har tänkt, det har du faktiskt uppenbarat för oss, för den som älskar dig. Helige ande, tala till oss, tala till mig, tala till mina vänner. Tack att du hör min bön. Vi har talat om Gud i ett antal gudstjänster den här våren. Guds bilder. Och idag skulle det handla om helaren. Gud helaren. Vi skulle också kunna formulera det som Naomi gjorde nyss. Gud helande. Gud är helande. Och jag skulle vilja vidga det här begreppet. Det helande. Det gäller hela skapelsen. Hela världen. Men också mig som en liten människa. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade, var det ljus? Och det blev ljus. Gud presenterar sig inte, han talar inte om vem han är när han kommer. Men han presenterar sig på sätt och vis genom sin skapelse. Han skapar ur intet, betyder det ordet faktiskt. När vi ska skapa någonting gör vi det alltid av någonting. Något material som vi har. Men Gud skapade ur intet. Och skapelseberättelsen tror jag att vi är väl förtrogna med. Så vi har bilden framför oss. Han skapade blommorna och fåglarna och fiskarna och buskarna och träden. Månen och stjärnorna, solen. Solen kom faktiskt efter ljuset. Och han tyckte det var vackert. Han tyckte själv att det var vackert. Och det vackraste i den här skapelsen, Det var du och jag. Det var människan. Det är det vackraste som finns på jorden. Det var människan. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika. Kan man tänka sig något vackrare än att bli lika Gud? Lika Jesus. Det är du skapad till. Du är skapad till det. Lägg nu märke till att Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Lägg märke till att Gud presenterar sig som oss. Oss. Låt oss. Ja, Gud, han är en. Samtidigt är han tre. Tre personer i en. Ett fullständig enhet. Som tänkte likadant. Som kände likadant. Som ville samma sak. Gud är en. Och ändå tre personer. Fadern, sonen och anden. Det här förstår du inte. Och det är inte meningen heller. Det är meningen att vi ska se. Försöka se det här. Denna enhet, denna helhet som är fullständig helhet. Och i den helheten bjuder han dig in. Idag. Och det är den enda vägen på vilken du kan bli hel. Det är att komma in i Guds helhet, i Guds gemenskap. Hela gudomen är helaren som samverkar i allt från skapelsens morgon. De var med, hela gudomen, alla tre. Och så hela historien igenom. Och han är likadan idag. Han är här. Den fullkomliga helheten bjuder Gud oss in i. Och så står det så här, ja, Gud jublade faktiskt över sin skapelse. Det står i Efesierbrevets andra kapitel så här, Guds verk är vi. Och ser vi på det grekiska ordet för verk, Guds verk är vi, så heter det faktiskt poema. Vi är Guds poem, människan är Guds poem. Det är Guds lovsång, det är människan. Och därför så är det så här att när vi sjunger lovsång på riktigt, för det är inte alltid vi gör det. Man kan sjunga lovsång i en psalm, man kan sjunga lovsång i lovsånger som vi använder här och många, många andra. Men när vi gör det på riktigt så är det en helande kraft i det. Jag har upplevt det så påtagligt. Jag gjorde det alldeles särskilt. Kanske för första gången på riktigt. Jag har sjungit när jag var liten. Jag har varit med i gudstjänster sedan jag var liten. Och jag har väl stundtals kanske berört så det här. Men jag måste säga att när jag stod i Katarina kyrka på 70-talet och upplevde lovsången, så blev det en ny upptäckt för mig vad det handlade om. Det var en förlösande och helande kraft i den sången när jag liksom fick sjunga tillsammans med Gud. Det här är en hemlighet som inte beror på hur duktiga vi är att sjunga. Och hur vackert det låter. Och hur fint vi spelar och sjunger. Det handlar om tonen från himlen. Och det är helande. Det finns oändligt många vittnesbörd från människor som i skapelsens rikedom och skönhet har upplevt helande. Det finns nedlagt i skapelsen. Jag har en reva här. Det syns än. Jag var kanske 9-10 år när jag fick den första gången. För jag kom åt en klinga. Jag har kunnat ta hela handen. Och jag måste in till Strängnäs lasarett och få det sytt. Men lyssna nu. Läkaren kunde inte hela. Det gjorde naturens egen helande kraft. Läkaren kunde sy ihop det. Men den helande kraften ligger i själva skapelsen. Vem har lagt dit den, tror du? Det är naturligtvis han som skapade himmel och jord. Jag hade en kurs vid ett tillfälle tillsammans med Violet Jangvik, som hon heter idag. Då hette hon Tjäder. Och i den kursen var det en kvinna som berättade om sin sorg. Sorg efter maken som hade lämnat henne. Och så berättade hon att hon en dag gick genom parken i en stad. Och när hon gick där och var nedtyngd av sorg och mörker, så var det en fågel som kom och flög omkring henne. Flera gånger flög fågeln så här omkring henne. Och till slut så satt den framför henne. Upp och ner framför hennes ögon. Och hon berättade om vad det betydde för henne i sorgen. En helande kraft. Se på fåglarna, säger Jesus. Se på blommorna. Men skapelsen är inte alltid så vacker. Jordbävningen i Nepal talar ett annat språk. Den värld jag lever i stämmer mig verkligen inte till lovsång. Jag blir oerhört bedrövad när jag läser tidningar och ser tv-nyheter som beskriver de mest fruktansvärda scener av miljoner människor vars hem är sönderslagna. Människor som är på flykt över hela Europa. Människor som drunknar i Medelhavet. Den ena lasten efter den andra. Jag blir så bedrövad. Är det här Guds skapelse? Harry Martinson var en stor författare. På 50-talet skrev han ett epos, som man kallar det för, som hette Aniara. Han fick Nobelpriset för det. En av det här landets största författare. I Aniara beskriver han jorden under bilden av ett rymdskepp som är på väg ut, som har kommit vilse ur kursen. Jorden har kommit ur kursen och är på väg ut mot intet, mot förintelse. Herr Martinsson var inte, så långt jag vet, någon kristen människa. Men han säger själv att han beskriver det här eposet som det är en fantasiskapelse, säger han. Men för mig är det faktiskt en snudd på det bibliska perspektivet på vår värld. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är också verkligheten av vår värld. Synd betyder att missa målet. Vi har kommit ur kurs, mina vänner. Vår värld har kommit ur kurs. Och det är inte svårt att se det, tycker jag. På många sätt. Jag skulle ta många exempel på det. Men det var faktiskt så. Det är min tro också. Att det gick snett när de två första människorna lyssnade på en djävulsk röst som lockade dem. Lockade dem att tvivla på vad Gud har sagt. Och då förlorade människan det finaste hon hade. Hon förlorade Guds härlighetsdräkt. Och hon upplevde plötsligt att hon var naken. Och sedan dess har människan sökt och sökt och sökt genom hela historien att få tillbaka någonting av det hon en gång förlorade. Hon gömde sig för Gud istället för att springa emot honom när han kom på kvällen och hälsa honom välkommen pappa, som Stefan vittnade så fint om här, sin upplevelse av det. Men nu var han inte längre pappa, det var ett hot nästan. Och det här har följt mänskligheten sedan dess. Och sen dess har människan haft svårt med relationen till Gud, Fadern. Svårt att hålla ihop med varann. Svårt att hantera naturen omkring oss. Vi har haft svårt med det. Genom en människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor. Dig också. Och mig. Jag känner det avklädandet. Jag känner det. Död betyder åtskillnad. Död betyder delning. Och det känner jag. Det är så mycket som jag skiljs ifrån. Och det är vi alla inne i. Lyssna nu. Bakom den här djävulska rösten finns det faktiskt en djävul. Och djävulen, det grekiska ordet för djävul, betyder en som kastar omkring. En som delar. En som försöker att få allting att gå sönder. Känner du igen det? Ända ifrån hemmet och hela vägen sen. Till och med gudomen gav han sig på för att dela. I den tudelningen i vårt eget väsen lever du och jag. Och vi känner det så starkt ibland. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det finns krafter i den här tillvaron, mina vänner, som vi inte rår på i egen kraft. Och jag har känt den här slitningen, särskilt den här veckan har jag känt det. Det var väl för att jag skulle nämna om det här. Men det är inga små saker att leva som människa i den här världen. Och jag tror inte att vi ser allvaret i det riktigt. Därför att vi har inte ett djup perspektiv på livet. Utan vi tror att det handlar om att ha lite roligt och njuta lite grann så mycket som möjligt. För det är fixerat vid oss själva. Att jag mår bra. Vi kommer till och med till gudstjänsten för att må bra. För att få ut så mycket som möjligt. Men det är faktiskt en del i ett skeende i varje gudstjänst. Och det är viktigt att du känner det, upplever det så. Vi skulle kunna kalla den här djävulen för delaren. Gud är helaren. Men det finns en delare också i den här världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att de som tror på honom ska inte gå förlorade, ska inte gå under, utan ha evigt liv. En mörk natt hörde några herdar himmelska röster som talade, som sjöng. Och det framträdde en ängel som uttalade de första orden i evangeliet. Vet du vad det är för ord? Vad är det första ordet i evangelierna på jorden? Det går åt att tänka till lite. Vad är det första? Vad var det första ängeln sa? Förlåt. Precis. Var inte rädda. Var inte rädda. Det är evangeliets första ord. Ni behöver inte vara rädda längre. Idag har en frälsare blivit född åt er. Och han, Messias, Herren. Och tecknet är ett litet barn som föds i ett stall på jorden. Och i detta barn kommer Gud helaren på ett alldeles särskilt sätt till oss. I Jesu ansikte. Nu ser vi Gud lite tydligare. Nu ser vi honom lite tydligare. För i Jesu ansikte ser vi Guds ansikte. Så här ser Gud ut. Läs evangelierna och du ser hur Gud ser ut. Du ser vad Gud vill. Du ser vad han gör. Genom Jesu tunga talar Gud. Genom Jesu händer verkar Gud. Jag gör ingenting, sa Jesus. Jag gör ingenting av mig själv. Utan det jag gör, det ser jag Fadern göra. I Jesus kom alltså Gud, helaren, till vår jord. Och en dag kom Jesus till synagogan i Nasaret. Han har gått till synagogan många gånger. Redan som barn gick han till synagogan. Har du varit i en synagoga? Jag har varit det. Och det är intressant. Det är ett väldigt surr. Och där får herrarna sitta ner och damerna de får sitta på läktaren och titta på. Och den här dagen kom Jesus igen. Men det var en särskild dag. Och du förstår att det är så att när man ska läsa lagen i synagogan, jag har hört det också, då stiger man fram till skåpet och tar den stora bokrullen och kysser den. Här är det heliga saker. Och sen öppnas bokrullen. Nej, det gör det inte på en gång. Man tar bokrullen och lämnar den till någon som ska läsa idag. Nyss läste du detta i det här detta. Den här dagen skulle Jesus läsa. Och när lagen läses blir det tyst. Och då står alla upp. Det ska vi göra nu. Vi ska stå upp. Och så ska ni höra dagens text. Den kommer nu. Och den står i Lukas evangeliets 4:e kapitel. Där Jesus tog bokrullen och så står det så här. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Varsågod och sitt. Lyssna nu. Alla i synagogan hade sina ögon fästade på honom. För de kände att det här är något särskilt. Då började han tala till dem. Det var ingen lång predikan. Så här lydde hans predikan. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför era, för er som lyssnar. Idag har det gått i uppfyllelse. Idag börjar det. Idag börjar nådens år. Idag uppfylls alla gamla testamentets profetior. Alla förebilder i gamla testamentet. Och det är inte några. Man tror att det finns åtminstone 300 profetior i gamla testamentet som syftar på Messias som skulle komma. Och vi ser hur det ena efter det andra undan för undan har gått i uppfyllelse. Alla har inte gjort än. Men det har gått i uppfyllelse i mannen som stod i synagogan i Nasaret och läste de här orden. Från Nasarets synagoga gick Jesus sen vidare från plats till plats. Han predikade Guds rike. Han gjorde Guds gärningar. Och en kväll i Kapernaum så kom han till honom med massor av sjuka. Besatta människor. Och det står att han befriade de satta. Han botade alla sjuka. För att det skulle uppfyllas, som har sagt, det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor led han. Så beskriver Matteus det i 8 kapitlet. Men det här är ännu viktigare. Det var inte först och främst för att leva några år här på jorden som Jesus kom. Det var inte för att visa hur en riktig människa ser ut och hur ett riktigt kristet liv ska levas. Det var framför allt inte därför han kom. Han kom för att dö. Han kom för att dö. Vi kom ju till världen för att leva. Och vi tycker att vår uppgift är fylld när vi slutar att leva på jorden. Men då börjar hans verkliga uppgift, för det var att dö. Jesus kom alltså inte i första hand för att leva några år. Han kom för att dö. Det enda sättet att bli Guds lamm som borttager världens synd. Det var genom sitt dyrbara blod han skulle betala all världens skuld. Och det var genom sin död han skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och öppna dörren för oss ända in i himlen. Frälsningens väg stavas Golgata. Ner i det djupaste djupa mörker och ondska. Där till och med en delning berörde själva gudomen. Och Jesus ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Men ur mörkret hör vi segerropet. Det är fullbordat. Här fullbordas helandet för oss alla. Hör du? Här fullbordas helandet för oss alla. För dig. Sjuhundra år innan Golgata profeterade Jesaja. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor led han. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. För att vi skulle få frid. Frid betyder helhet, helande. Helande. Det är fullbordat. Det här är alltså grunden för vårt helande. Det är fullbordat. Och det, mina vänner, är mycket mer än en läromässig grund för vår kristna tro. Det är en grund att stå på. När jag inte själv får livet att gå ihop. Det är fullbordat för mig. Jag klarar det inte, men han har klarat det. Det är fullbordat för mig. Men mina vänner, det är mycket mer än en vilokudde. När vi tycker att vi får vara som vi är därför att det är fullbordat för oss. När Jesus sa det är fullbordat så är det faktiskt ett löfte om ett helt nytt liv för dig. Det är inte meningen. Du ska vara som du är. Det är inte alls meningen. Det är underbart att du får komma som du är. Kom som du är. Det är en utav våra kyrkors stora budskap genom åren. Kom som du är, kom som du är. Men inte för att bli det mer. Kom som du är, men inte för att bli så mer. För det är startpunkten till någonting nytt i ditt liv. Det klarar du aldrig upp. Och det är inte meningen. Därför att han sa, det är fullbordat för dig. Över den här dagens texter i kyrkoåret som läses i de flesta kyrkor i vårt land så står det flera texter. Men själva temat är Hjälparen kommer. Hjälparen kommer, står det över den här dagen. Och låt mig säga det, det blir ingen verklighet. Vad Jesus gjorde på korset blir ingen verklighet för dig för när du är pingst i ditt liv. Det blir ingen verklighet för när du blir pingst i ditt liv. Och jag menar jag med det? Jo, jag menar att allt det Jesus har gjort för oss måste nu bli en verklighet i oss. I oss. Och det kan det aldrig bli över ett gammalt liv, utan det måste bli ett nytt liv. Och därför kom den helige ande för att föda någonting helt nytt i oss. Så Paulus går så långt så han säger, det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Den som är i Kristus är en ny skapelse. En ny människa trädde fram. Den gamla gubben finns allt med, det här gör han ännu. Och jag kan känna fortfarande den här slitningen, men det är det nya som är det fina. För det tar aldrig slut. För det nya liv som han ger, det är evigt, det står det. Att den som tror på Jesus Kristus ska ha evigt liv, och det livet börjar här och nu. Jag har det redan. Jag har det redan inom mig. Ingen cancer kan rå på det livet. Ingen atomexplosion kan förinta det. Jag har det. Jag har det redan. Och det säger Guds ande vittna med vår ande. Att jag är Guds barn. Den upplevelsen ligger mycket djupare än min tanke når, än min känsla säger. Jag bara vet att det är så. Jag bara vet att jag är Guds barn. Jag vet det. Jag vilar i den verkligheten. Och därför så fröjdas mitt hjärta när jag tänker på Fadern. Jag fröjdas i mitt inre, jag tänker på Fadern. Abba, Fader. Pappa. Som Stefan vittnade om. pappa. Hjälparen kommer för att allt det Jesus gjorde på korset ska bli en helande kraft i oss. Så var det från första kristna. Genom hans sår har ni blivit botade. Det står inte så i Jesajas texten. Det står att ni ska bli botade. Men de kristna, de hade upplevt det. Och därför så skriver Petrus till dem. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Jag samarbetade vid ett par tillfällen med en stor själavårdare. Ja, den största har jag försökt att samarbeta med jämt. Han heter Jesus. Men den här själavårdaren hette Erik Evalds. Han var sjukvårdspräst i Helsingfors. Han har skrivit många fina böcker om i själavården. Han var en av profilerna, ledande profilerna i den karismatiska förnyelsen på 70-talet också. Talade i Katarina kyrka. Erik Evalds. Han berättar om en helande upplevelse han hade. Han satt på ett flygplan. Och han åkte ofta flygplan. Och han kom plötsligt underfund med att jag vågar inte sätta mig riktigt ner. Utan han, jämt när han satt sig på, så satt han lite ovan. Han vågar inte riktigt lita på att det ska hålla. Han berättade det. Men han berättade också att han satt en gång i flygplan över Tammerfors. Och plötsligt blev det här så allvarligt. Evald, Erik, varför är du rädd för att sätta dig ner? Är du rädd för att dö? Det här blev oerhört allvarligt för honom. Och han berättade att plötsligt, sa han, när jag var över till Tammerfors, då satt jag mig ner. Jag satt mig ner med hela min tyngd. Och jag kände att när jag satt mig med hela min tyngd så var det någonting inom mig som släppte. Rädsla för att dö. Vilken helande process. Sen vågar jag flyga. Det gör ingenting om det här flygplanet störtar eller inte. Han vilade i det fullbordat för mig. Det finns ingen död som kan ta död på det jag har. Nu har jag hållit på länge nog. Jag ska sluta. Jag ska bara sluta med att säga. Gud vill bli helaren. Inte bara i oss. Han vill bli också helaren genom oss. Det var det som hände lärjungarna på pingstdagen när hjälparen kom över dem och de fylldes av Guds ande. Och Jesus hade sagt till dem, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Lärjungarnas pingstupplevelse förvandlade de här rädda och tvivlande lärjungarna till frimodiga vittnen och förmedlare av Guds helande kraft, för att Gud vill genomföra den genom människor. Vi ber ofta, Gud, lägg din hand på henne. Gud, lägg din hand på honom. Kanske det är så att han vill att du ska vara hans hand. Har du tänkt på det? Kanske det är din hand han längtar efter. Han väntar på. Vi ber ofta, Gud, tala till den och den. Kanske det är din mun han väntar på. Det kanske är i många tillfällen den enda mun han har i världen. Det är din. Förstår du? Därför så kommer hjälparen till oss. Vi säger, det här vågar inte jag. Det här kan inte jag. Det här är allt för svag för. Ja, det är bra med svaghet. För det kraften förkomnas nämligen i svaghet. Så det är inte fel att vara svag. Jag tror vi är alldeles för starka. I regel är vi för starka. Jag skulle önska att vi blev mycket svagare i oss själva. Och jag har bett ofta om det den sista tiden. Gud, kom en förkrosselsens ande över den här församlingen. Där vi alla känner vi klarar inte det här. Det är ofta början till väckelsen. För det är genom människor han gör det. Men det är inte genom duktiga människor. Jag brukar säga ibland när jag ser på hur duktiga både predikanterna är och sångarna är och tror att det här, vi ska imponera på världen. Sluta med det. Vi kan aldrig imponera på den här världen på det sättet. Det enda är brustenheten. Och jag skulle önska att vi finge flera rädda predikanter. Flera brustna sångare. Flera brustna förmedlare av Guds helande kraft. Helige Ande, ber jag. Jag ber att du ska ta över i våra liv. Du ser att det är för mycket av mig, det är för mycket av mänsklig kraft, det är för mycket av mänskliga förmågor. Vi vet att du kan använda allt det här, men bara om det läggs under din ledning och kraft. Och helige ande, kom till vår hjälp. Tack att du är här just nu.